Där satt den, vignetten för Viaplay F1 Podcast som är tillbaka med en dåres envishet vecka efter vecka, 52 veckor om året. Och den här gången efter Sakirs Grand Prix, två stycken superintensiva helger i Bahrain är över och det finns massor att prata om i dagens podcast såklart. Där vi framförallt ska beröra då det faktum att Sergio Pérez alltså på sitt 190:e försök tog karriärens första seger. Vi pratar lite grann före den bilen. Vem är det som avgör mest? Ja, det är ju en intressant diskussion och har blivit en ganska stor diskussion också som pågår just nu. Inte för att den är ny, men den blir ju lite highlightad då med de byten och skiften som har gjorts på griden då inför det senaste racet. Valtteri Bottas ska vi prata om, vi ska prata Racing Point, vi ska prata Mercedes, vi ska skicka lite tummar upp och ner kort och gott. Och sen glider vi in lite grann på det som komma skall då, nämligen F1-finalen ifrån Abu Dhabi. Vi kommer ha med våran fotograf Magnus Andersson på telefon direkt ifrån Abu Dhabi. Han har ju tagit sig dit nu då och fått komma ur sin covid-karantän till slut. Erik och jag sitter också i covid-karantän på varsitt kontor och pratar med varann. God dag.
Så är det. Men Magnus sitter enligt egen utsago i fängelse.
Ja, han gör det. Mange Andersson sitter i fängelse. Så illa är det faktiskt inte. Men jag förstår vad han menar. Man får ett grönt armband som indikerar då om man får komma ut från hotellrummet eller inte. Precis som när de kom till Bahrain. Men han ska få berätta vad han känner själv. Det är ingen idé, vi sitter och babblar om det innan här. Vi är på det igen då. Det är ju racevecka som sagt. Och Formel 1-final. Den här märkliga säsongen 2020 då, som vi har framför oss. Men jag tycker vi lämnar Abu Dhabi än så länge. Och stannar gärna kvar vid Bahrains avslutande race. Sakiris Grand Prix. Det blev ju helt galet. Och nivån på interaktion på sociala medier som jag har fått efter det där racet är helt galen. Det har uppenbart varit någonting som verkligen landade ordentligt hos folk.
Ja, men hela veckan där inför den här situationen var ju, det piggade ju upp helt klart. Jag menar, det är ju fortfarande så att mästerskapet är avgjort och det finns liksom lite kvar att köra om. Det är fortfarande hård fight om P3-konstruktörs-VM och P4 i förra VM. Men i övrigt är det liksom rent sportsligt inte jättemycket. Men det säger ändå någonting om Formel 1, hur intressant det kan bli med lite så här förarkaruseller och lite intriger helt enkelt.
Mm. Ingen tvekan om den saken. Frågan är om det är så mycket kamp egentligen om fjärdeplatsen i VM längre, i förar-VM, med tanke på Perez seger senast. Han har ett ganska stort försprång nu och sett till dem han tävlar mot och vilka möjligheter de har att ta stora poäng, så har han närmast lagt en hand och tre fingrar på den här fjärdeplatsen, känns det som. Mm.
Vi kommer tillbaka dit, men jag har en liten spaning faktiskt.
Shoot!
Och det är den där grejen, va? Att vi har ju pratat om det tidigare, inte just kanske exakt så här, men jag tänker på så här, nu när man inte varit i depån på länge så är det ganska härligt att vara där. Och det slog mig liksom när jag såg intervjuer med en viss Pietro Fittipaldi under helgen, så tyckte jag att han var verkligen en frisk fläkt. För här hade vi en kille som helt plötsligt får köra Formel 1 mot alla odds egentligen. För att jag menar, som vi sa förra veckan, så hade vi inte riktigt, han kanske inte har det mest 100-procentiga CV:t för att få köra det. Men jag tyckte att ju mer man liksom lyssnade på honom under helgen och inför helgen, så tyckte jag att han liksom tog sig an det där på ett väldigt så här skönt sätt. Och man kan nästan dra det som en så här liknelse, att så här, om du och jag plötsligt skulle få ett erbjudande om att köra, jag menar, Formel 1, det är inte rimligt att vi skulle få chansen att köra Formel 1, och vi skulle ju dö av rädsla antagligen.
Så vad är motsvarigheten för våran del då?
Ja, men säg så här, att, nej, men det är helt osannolikt att vi skulle få köra till exempel Carrera Cup i Sverige.
Det är det.
Men tänk om vi helt plötsligt skulle få möjligheten
Fragus,
att göra det.
Fragus Motorsport ringer och säger våra förare har fått covid där. Vi måste ha två dunderersättare. Jan och Erik, kom igen.
Vill inte hoppa in? Ja, och då hade man ju sagt så här, ja, det vill vi ju. Sen så hade vi ju inte liksom lyckats speciellt bra antagligen när vi gjorde det. Men
jo,
om man ser det som en ren upplevelse, ja, du kanske då, men inte jag. Om man ser det som en ren upplevelse att få chansen att prova en sån här grej, lite så såg jag det som Pietro Fittipaldi, för jag tror inte han har några illusioner om att han kommer få, nu kommer han få ett kontrakt till nästa år och bli liksom nästa Formel 1-stjärna, utan han, i allt han uttryckte så var han så här, ja, ah, det här är supercoolt, jag försöker liksom bara att hålla mig i skinnet, göra så bra jag kan, liksom hjälpa teamet på det sättet jag kan, kanske inte genom att kvala liksom i pole position, framförallt att det är en has såklart, men även liksom bara att hänga med. Han det blir mer och mer tydligt att han såg det som en, så här, en jäkligt kul upplevelse.
Mm.
Och därav tänker jag att, tänk att få ta en öl med Pietro Fittipaldi efter racet i söndags. Han skulle säkert vara lite trött och lite mosig sådär. Men jag tror att det hade varit sjukt kul. Jag tror att det hade varit en ovanlig upplevelse att få prata med en förare nästan på samma nivå som man själv är, om hur det är att köra Formel 1.
Mm.
Att få det perspektivet på något sätt.
Ja, ja visst, det låter jätteintressant. Och det hade säkert runnit ur honom med en massa upplevelser som han hade fått med sig från den här första helgen som Formel 1-förare då. Vi kan väl ta och lyssna till honom själv, tycker jag. Det är ju lite intressant faktiskt att höra hur han själv var i mixade zonen då direkt efter målgång i söndags.
Yeah, I mean, very happy to have done my first Formula 1 race, you know, to go to the finish. It's very difficult conditions, high speed track, low downforce, and in practice you don't get a lot of, you know, running in dirty air on the traffic, so you get thrown in straight to the race. You start, then you have a bunch of cars around you, so there's very, you know, a lot of turbulence. That's something where I was struggling a bit in the beginning. I had a couple lockups, you know, breaking into turn one behind cars that cost us a bit, but after my pit stop, you know, I started getting more comfortable with running behind cars. Our pace was good. You know, I have Kevin as a reference. He's a great driver, so I use him to judge that, and our pace was very good. We had that restart at the end. Right, you know, I started fighting a little bit with Kimi and Kevin, but we just didn't have enough today. And you know, with Jack as well, I was able to defend and open up, but he just got me there at the end with a couple of laps to go. But it was a great race. I learned a lot, and now focus on the next one. No, it's very good, you know, because you have another shot to improve on it. It's a track where I think it's going to suit our car better. This track was a lot of straights, low downforce. The next one is a bit higher downforce, more corners. So I think it'll be better for us, for our package. And yeah, to be able to learn from this one, have a week off now to look at everything with the guys and get better for the next one.
Ja, med tanke på allt som hände där, så är det lite konstigt att vi fastnar vid Pietro Fittipaldi som första punkt i den här podcasten. Men jag tycker liksom, även där, han säger ju rätt saker, han säger Formel 1-flosklerna liksom, att säga, yeah, we're gonna learn, bla 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 bla. Men i intervjun som vi gjorde med honom efteråt så fastnar han på något vis i att förklara hur svårt han hade det med att dricka. Så han säger så att, ja, men jag hade slangen där i hjälmen, jag kunde liksom inte riktigt nå den där, och det enda jag kunde göra var liksom på rakorna, bla bla. Han fastnade i det i typ så här 2 minuters utläggning till Luna, våran reporter då, om hur speciellt det är att försöka dricka en Formel 1-bil. Och det säger liksom lite om, ja, men apropå det jag precis sa om honom, att han har tagit liksom en annan approach på något sätt till den här upplevelsen. Och det är verkligen en upplevelse för honom, tror jag, att få starta ett Formel 1-race och sen så ett till då kommande helg i Abu Dhabi. Men sen så är det antagligen över. Men han är glad över det.
Ja, man vet ju inte riktigt vad han kände, men uppenbart så var han ju väldigt känslomässigt engagerad i söndags efter racet. Det var massor med intryck som han hade fått under de här 87 varven då. Säkerhetsbil som starter, själva starten, fighter med andra bilar, precis som man beskriver då, dirty air, och det var massor med nya intryck som han fick med sig. Och jag tycker nästan att han gjorde det största intrycket på mig, sett till att jag inte visste riktigt vad jag hade Pietro Fittipaldi innan start. Jag hade ingen aning om hur bra han skulle klara det här. Jag var mer orolig att han skulle strula till det eller kanske åka av eller göra dumheter, va? Men han verkade ju väldigt balanserad och tog saker i små steg och, tycker jag, genomförde racet på ett jättebra sätt. Jag hade absolut minst förväntningar på honom, men jag tycker han levererade på en nivå som jag blev glad av att se efteråt.
Mm. Ja, men jag håller med dig. Men du, ska vi prata lite Sergio Perez istället?
Ja, det är väl på tapeten, eller det är väl på sin plats snarare att prata om Sergio Perez. 190 race tog det innan han fick vinna sitt första race. Och vilken avslutning på säsongen han gör.
Han behöver alltså 60 race mer än Webber för att ta den där första segern. Så att han är högst upp på listan där med, ja, som sagt, 60 race till godo på Webber. Och faktum är ju, kanske inte så troligt, men han kan ha gjort sitt näst sista lopp i karriären. Och där tog han den där efterlängtade segern. Står in i det.
Mm. Ja, det är ju fascinerande faktiskt. Och även om han kanske själv vet saker som vi inte vet, va, så går det fort i den här världen. Och mycket kan hända under ett år om man nu skulle hamna på sidan, vilket fortfarande är stor risk för, eller hur?
Absolut, och det är det där som är grejen. Att jag tror att Perez har ändå gjort ett så pass stort intryck under hela året. Så att jag tror när han säger, ja, vi ska ju lyssna på dem alldeles strax här då, men det känns inte som att han har speciellt hög tro att han själv kommer sitta på i en bil nästa säsong.
Vi tar och lyssnar på honom, så kan vi återkomma till just Sergio Perez. Så här var hans, det här var hans upplevelse direkt efter målgången i söndags.
When I got hit into the first corner, I thought, not again, it cannot be us again, you know, another weekend, another good opportunity. And I got hit by another car, you know, because I was ahead. And I don't know what really happened, I haven't seen the replays, but I thought, it cannot happen to us again. I thought I had a bit of damage, I was lucky not to. So there was safety car. I boxed for soft tires, for medium tires, and then I did a big mistake during the safety car. I was trying to warm up my tires hard, and I did a lockup, a very bad lockup, which we were discussing whether to pit or not. And we had no tires. We had to be under the strategy, so we had to go out to stay out. And there was a point in the race with the vibrations. They were so bad at one point that I couldn't hold the wheel in the first stint. You know, my hands were hurting, but the pace was still strong. So once we went onto the other set of tires, I told my team, "Wow, this just feels like a limousine," you know. So it's looking good. Was looking good at that point, but we never thought we were going to win today.
You're impossible to ignore now. Surely the phone is going to ring for a seat for next year.
I don't think, to be honest, it changes. Already my picture was getting clearer. If I'm not on the grid next year, I already have options to come back for 22. So I'm in peace with myself. If I have to be here, I'm more than committed to do so for next year. If not, I will take a year, but I'm more determined than ever to be back in 22, because I believe that this is the place where I need to be. I'm only 30 years old, so I got the best years ahead of me, so I'm determined to come back and come back strong.
Ja, Sergio Perez där alltså. Några saker fascinerande. Han bromsar alltså en bromsplatta på det här däcket som han då byter till efter att ha blivit påkörd på första varvet. Han åker alltså med en flat spot genom hela den, ja, inom stöd första stinten då, och klarar av det. Han är helt sist. Han är alltså den före, jag tror han är den första föraren i historien som från sista plats på första varvet kör hela vägen till seger. Vi har några andra remarkabla uppkörningar. David Coulthard gjorde det, men det var på tredje varvet som han var sist och körde sig upp till seger. Rubens Barrichello på Hockenheim 18 upp till seger. Så det finns andra exempel, men det här var rakt igenom en dunderprestation från hans sida. Va? Men tyvärr, precis som vi var inne på, små möjligheter för honom att vara på griden till nästa säsong, även om man tycker att en sån här seger borde kunna övertyga Red Bull. Eller vad säger du?
Ja, det är ju lite det som är grejen för mig i alla fall. Att jag tycker nästan att det ser så här illa ut PR-mässigt för Red Bull att inte ta Perez till nästa säsong. För att det är liksom, opinionen ligger där hela tiden. Och jag menar, och allting är ju i relation till Alexander Albon, som inte gör någon speciellt överlycklig just nu. Så att det är det, jag tror att så som jag ser det, om man plockar bort all politik bakom och allting sånt, så är det ju no-brainer att ta Perez. Men sen så är det ju aldrig så enkelt i Formel 1 i slutändan ändå. Och det är det som jag tror blir liksom en diskrepans i folks hjärnor, och även i min. För att det är no-brainer att ha en Perez. Om Perez vinner en Racing Point och tar pallplatser, ja, nu tog han inte en förra helgen i Bahrain då, men han skulle kunna ta ut det.
I praktiken var det ju en pallplats.
Precis, så typ två pallplatser i rad. Och sen så
tre, han hade ju en i Turkiet.
Ja, det är sant. Det är sant faktiskt. Så att, jag menar, bara en sån grej, att kan han göra det i en Racing Point så kan han göra det i en Red Bull. Och det kan inte Albon göra.
Nej, och det blev ju smärtsamt tydligt i söndags där han visserligen då klagade över att bilen hade för mycket downforce. Den, hade inte, den var inte racebar som han uttryckte under racet. Då. Den var snabb men inte tillräckligt snabb på rätt ställen då för att kunna ta sig upp genom fältet. Och han är ju ingenstans. Nu försvann alltså Russell Bottas Verstappen ifrån topp tre kan man säga då av olika
skäl. Och Leclerc.
Ja, och Leclerc också då. Men säg att Albon, och ändå är Albon inte ens nära att hamna på pallen. Mm. Det säger en del om hur tufft han har det och hur han saknar fart, verkligen riktig fart som han skulle behöva när vi kommer till söndagarna i synnerhet. Men jag menar, lördagarna är ju hans stora akilleshäl egentligen, men nu har även söndagarna blivit ett problem tycker jag.
Mm. Men en grej som vi inte tagit upp här tidigare är ju just, om man tänker på Albon så ser man en brittisk förare, men om man tittar på hans overall så är det en thailändsk flagga där. Och så kan man dra sig till minnes då att vilka är delägare i Red Bull. Jag vet att till exempel de har haft Singa Öl som sponsorer tidigare och det är en thailändsk.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Familj som är involverade i Red Bull också. Och där kanske det finns någonting att ta av.
Jag tror att det ligger mycket i det. Och att, jag har hört lite från sidan om också att maktbalansen inom Red Bull håller på att skifta lite grann åt det thailändska hållet lite mer. Då. Jag vet verkligen ingenting om bakgrunden i det här eller hur det ligger till. Jag vet bara att det var ungefär 50-50 ägande då, den här thailändska familjen och Dietrich Mateschitz. Då. Men Mateschitz har ju varit den kanske med störst motorsportintresse då, och äventyrlig i det avseendet då, och haft mycket att säga till om. Men frågan om det är så längre. Och hade det varit så borde inte Albon redan varit borta då vid det laget, med tanke på hur de har varit otroligt snabba att klippa med andra som inte har lyckats på den nivån som de själva ansett vara den rimliga.
Exakt så, för det finns ju ingen motsvarighet till Albons stöd så att säga i Red Bulls historia sedan 2005 egentligen. Att har du inte levererat, vilket han inte har nu under nästan en och en halv säsong, eller jag ska inte säga enkom, men han har samma problem som han hade i Belgien 2019 har han än idag. Mm. Och jag menar, titta på Gasly, han fick ju inte ens en säsong innan han rök. Så att jag menar, det där har vi sett gång efter annan i Red Bull, men han får stanna kvar.
Och en fråga som har kommit bort helt och hållet, vad vill Albon själv? Det skulle jag vilja fråga honom. Jag skulle vilja sitta ner med, vad vill du själv? Jag förstår ju att han är helt beroende av stödet som han har ifrån Red Bull för att köra i Formel 1 så som det ser ut. Och så har det egentligen varit genom hela hans karriär. Han har ju varit på snöret flera gånger tidigare. Han kom ju in i F2 till exempel på marginalen faktiskt när det blev som det blev då för typ Joel Eriksson då, som skulle ha kört i den bilen egentligen. Och hela den biten. Och det där är ju intressant. Alltså, hur mår killen? Hur har han ork och styrka att ta sig till varje helg och få den här skitstormen varje helg egentligen då, så fort han ställer sig framför mikrofon. Det är också intressant, va? Sett till hur bra en sån som Pierre Gasly kan prestera utanför Red Bull, så skulle man ju vilja se Albon kanske någon annanstans innan man fimpar honom för gott så att säga.
Mm. Jag håller med om det. Sen så har det lyfts en annan fråga som vi i alla fall kan beröra, och det är just så här, är det så att Red Bull vill ha kvar Albon för att inte störa Verstappen på något sätt? Om man jämför dynamiken mellan Hamilton och Bottas i Mercedes, så kanske det är Verstappen som vill ha en svag teamkompis. Han vill inte ha en till Alfa Hanne i form av Sergio Perez i teamet. Det är i alla fall en teori som har lyfts där, att man vill helt enkelt inte störa Verstappen. Men min syn på det är att jag tror inte att Verstappen är speciellt rädd för Perez.
Inte jag heller. Det där är den minst sannolika anledningen. Den är så liten så den existerar knappt inte för mig. Jag tror inte det är inte det handlar om, utan det är andra saker som är rätt så knepiga för Red Bull rent generellt att komma runt just nu. Jag vet inte om det är någonting internt som pågår där, något spel bakom galleriet som inte vi känner till eller vet om, som är anledningen till att de har så svårt att komma till skott.
Det skulle ju till och med kunna vara så att Sergio Perez tänker så här, att om jag hoppar på Red Bull, säg att han har ett bra erbjudande från något annat team till 2022 redan nu. Jag menar, han kör ju sig till det. Jag menar, resultaten som han gör så visar han ju verkligen vad han kan. Det finns ju också en risk för en Sergio Perez att gå till Red Bull och bli avhyvlad av Verstappen under 2021 och sen så inte ha något kontrakt i 2022 när de ska stoppa upp Gasly igen eller Sonoda, eller som gjort en fantastisk säsong i Alfa Tauri potentiellt sett då. Så då är han borta ändå. Så han kanske tänker mer långsiktigt. Så kan det faktiskt vara.
Så kan det absolut vara. Och frågan är ju vad det här, som man själv säger då, att han har erbjudande redan nu om att komma tillbaka 2022. Det låter lite naivt kan jag tycka, va? Baserat på hur man vet hur Formel 1 funkar och vad som kan hända under ett år. Så känns det ju. Men han kanske måste hålla hakan uppe då, Perez, och hävda det, att det är fine för mig att ta ett sabbatsår. Jag är tillbaka på griden 2022. Jag har redan erbjudanden från flera. Eller ja, han har redan diskussioner, eller vad man nu ska kalla det då, förhandlingar om en plats till 2022. Och vad det nu ska vara. För att han säger ju själv också, Perez, att han vill ju ha någonting konkurrenskraftigt. Kan ett team som är konkurrenskraftiga, är de intresserade av att förhandla med Perez redan nu om 2022? I doubt it.
Så kan det absolut vara. Sen då, du ska ju gå vidare, Surdu, för det har dykt upp en debatt, eller det är redan liksom under helg innan racet ens hade körts, så dök det här upp då, och då är det den här eviga frågan.
2002, på våren, dök den upp.
Ja, så kan det ha varit.
Ja, men för mig har den hållit på sen dess, egentligen.
Det är nämligen, är det föraren som är bra eller är det bilen som är bra som gör att man vinner VM-titlar? Och det här grundar sig såklart då att en förare som George Russell då, som aldrig tagit poäng i Formel 1, aldrig kvalat in i Q3, visst har varit bra i kval och sånt där, men han har liksom inte riktigt visat otydligt hur bra han är. På så kort varsel som den här föregående veckan då, kan hoppa in i en Mercedes och vara några tusendelar från pole position och sen leda 59 varv. Han borde ha vunnit det där racet om inte hade ställts till massa konstigheter i depåstopp och punktering och allt vad det var. Och på något sätt att det säger allt om att Hamilton inte är någon GOAT, alltså the greatest of all time. Det är bara bilen som betyder något i Formel 1 överhuvudtaget.
Och jag har vänt på det resonemanget och svarat alla som har påstått det, att jag tycker man kanske ser att Russell är väldigt snabbt på en nivå där Hamilton är. Och det är ju egentligen mer intressant reflektion än den omvända. Varför prata om att glaset är halvtomt hela tiden istället för att det är halvfullt? Jag tycker man har dålig insyn i sporten om man resonerar på det sättet, att Hamilton, bara för att Russell gör ett bra jobb, så skulle Hamilton inte vara den stora starka förare som han är och varit under många säsonger. För det är så mycket mer under ytan naturligtvis som avgör om man kan vinna eller inte. Och det är väl lite dit vi är på väg här ifrån en annan racerförare, inte så?
Ja, det var J.R. Hildebrandt. En stundtals Indycar-förare. Han är väl mest känd som har ledit Indy 500. När det var typ ett varv kvar så kraschade han ur. Hade han inte kraschat där så hade han liksom varit odödlig i form av Indy 500-vinnare. Men så blev det inte. Så att han kanske inte är liksom våran go-to-person sett till insiktsfullhet. Men han skrev någonting på Twitter som bland annat vår kollega Scott Mitchell tog upp då. Så det är han som tipsade oss om den här J.R. Hildebrands syn på hela grejen. Och jag tänkte att jag översatte den och tänkte läsa den i stort sett ordagrant då.
Gör det.
Och han säger så här: vi visste redan innan att Mercedesen är den bästa bilen. Vi visste redan innan också att Mercedes ser Russell som en tronarvinge. Och det finns anledningar till det. Och de på insidan vet 10 gånger mer än vi på utsidan runt alltså Russells kapacitet då, är det jag menar då. Och i söndags lärde jag mig ingenting nytt om Mercedesen, men jag lärde mig något om hur bra Russell är. Och han ser därefter 4 punkter som inte har att göra med liksom bilens prestanda. Och då är nummer 1 att få ut max ur en bil, speciellt i kval. Det är någonting som man kan bedöma en förare på. Nummer 2 då är genomförandet av racen och attityden i pressade situationer. Han menar alltså starter, omstarter, depåstopp och omkörningar. Nummer 3 då medvetenheten som förare och förmågan att anpassa sig till bilen och tävlingen. Hur den kommer till en helt enkelt. Och sen så nummer 4 då att vara lugn under tiden det stormar. Och han menar då att vilken förare som helst kan bedömas utifrån de här punkterna och det är kriterier man bedömer sig själv med som förare. Att Hamilton acear där hela tiden är varför han ser honom som den bästa föraren i motorsport just nu. Och Russell var även överraskande bra om man ser till de här 4 punkterna. Så han avslutar då med att säga att så George prestanda i racet säger mig mycket mer om hur bra han är än om bilen eller någon annan.
Mm. Och jag kan bara hålla med om det, att ha de här 4 punkterna som någon slags kriterie för bedömning av en förares prestation gör faktiskt att man kan lyfta ut dem ifrån diskussionen huruvida bilen är bra. Man kan göra en bedömning av förarens kapacitet på ett bra sätt. Sen är det ju alltid så att bilen, hur bra den är, gör ju att man lättare kan få ut max ur den, speciellt i kval. Det är lättare att genomföra racet på ett bra sätt och vilken attityd man kan ha till pressade situationer, förstår du? Man kan applicera den biten. Hur bra bilen är gör det lättare att skaffa sig bra. Om vi rankar någon 1-10 på de här punkterna då, så är det lättare att skaffa sig höga nummer ju bättre bil man kör, såklart, va? Men om man jämför då med den andra föraren som kör i samma material, det vill säga sin teamkamrat, så blir det ju ännu lite tydligare att man kan särskilja förarna åt inom samma team i alla fall på ett bra sätt med hjälp av de här 4 punkterna. Jag tycker det var klokt. Klokt upplockat utav J.R. Hildebrand.
Ja, och sen så tror jag också att det var någonting som Rickard Rydell sa. Jag tror att det var förra helgen. Jag vet inte om han sa det i tv eller om när vi snackade bara. Att han sa att det är lättare att gå från en dålig bil till en bra bil. Allting blir lättare. Det går fortare, men den är mer stabil. Den är mer förutsägbar. Det finns liksom mer marginal i en bra bil. Att köra fort är en bra bil alltså. Men om man går, jag kan tänka mig liksom att om Hamilton skulle gå till en Williams, som skulle antagligen vara den sämsta F1-bilen han någonsin kört, ja, det är svårt att anpassa till, för man förväntar sig att en bil ska klara vissa saker som inte går.
Och det är det bytet som hade varit riktigt intressant att göra, eller hur? Mm. För att Russell skulle, ja, det är svårt att bli överraskad av att Russell kan köra bra i Mercan. För mig är det. Dels för att jag vet vilken kapacitet Russell har haft från andra klasser och tidigare och hela den biten. Va? Så är det svårt att bli superöverraskad. Jag har en rätt så bra bild av vad jag tycker om Valtteri Bottas. Och vilken nivå jag tycker att han är på och vilka saker som han behöver förbättra. Och de blev snarast bekräftade den gångna helgen i förhållande till George Russell, snarare än att han visade någonting annat. Och det är det här som är roligt då, att men tänk dig att plocka ner Hamilton i Williams och se lite grann. Vi vet ju att han skulle inte vara bättre än 17-18 i den bilen, max. Kanske något bättre. Han skulle förmodligen kunna kvala som George Russell någonstans mellan 12 och 16-17 där kring. Och hela den biten, va? Det skulle inte skilja sig himla mycket där heller, de två emellan. Och det är det som är det intressanta, va? Men då har man ju fortfarande de här punkterna att titta på. Hur genomförde Lewis Hamilton ett race i en Williams-bil? Och där skulle han förmodligen understryka hur duktig han är. Det är vad jag tror.
Jag tror också det. Jag kan även lägga till en sak här. Och det, apropå att... Jag vet att vi ser kanske lite annorlunda på det. Men om vi försöker plocka bort så mycket politik i bakhuvudet som vi kan, så kan vi även konstatera då att Hülkenberg och Russell, det är de som varit ersättare i de bra stallen i år. Vi har Aitken och Fittipaldi också, som redan nämnts. Men det finns nog en anledning till att stallen väljer förare med fart i kroppen, före reserver som Van Dorn som inte har kört på länge. Och jag vet att det finns andra anledningar till att Mercedes tog Russell än Van Dorn. Men jag tänker också, om man bara tittar på performance och liksom kunna kliva i en bil och liksom vara hyfsat med från början. Hülkenberg kanske är ett bättre exempel. Att de valde Hülkenberg före någon F2-förare. De valde Hülkenberg före Van Dorn också i det fallet. Och det är just, han körde förra året. Det var bara ett halvår efter att han hade senast kört en Formel 1-bil istället för 2,5 år som i Van Dorns fall då. Och det, jag tror att det är väldigt mycket lättare att kliva in med... Det händer så otroligt mycket, men vi har sett det tidigare med folk som har varit borta i ett par, tre år. Kolla på Schumacher till exempel. Han hade svårt att komma i fatt, liksom. För att det har hänt väldigt mycket under de åren man har varit borta. Så att det var ju positivt utöver allt annat. Sett till att Russell faktiskt körde förra helgen.
Mm. Ja, jag har väl inget att tillägga där. Det är klart att man vill ha mesta tänkbara förare, men det blir inte riktigt rättvist heller att jämföra med de sämre teamen då, som av ekonomiska skäl inte kan välja att raka som de vill. Och det är väl kanske den stora anledningen till att Russell kunde flytta. Mers har råd. De kan. De gjorde det för att de kunde. Och det var viktigt för dem att få testa Russell i deras bil och alla de här bitarna. Jag är av en annan uppfattning när det gäller runt reserven. Jag tycker att man ska nominera sin laguppställning när säsongen börjar. Och den får du fasen hålla dig till. Det är min uppfattning. Och det gäller samtliga team. Att man, och i synnerhet ett sånt här år, så tycker jag det nästan skulle ha varit obligatoriskt att alla hade en nominerad reserv med superlicens som man då måste köra vid bortfall från någon av förarna. För att det ska vara liksom klart och tydligt för alla vad det är som gäller. Vi har inget transferfönster i Formel 1. Vi kan inte drafta in förare, eller vi kan det idag, för man kan göra lite som man vill så länge man har råd till det. Men att de valde Russell nu Mercedes, det var bra av många skäl för deras del, och ett ganska självklart val sett till att de kunde göra det, eller hur?
Mm. Ja, absolut. Mm. Men du, samtidigt så med allt det här sagt då, så är det svårt att förstå att det går för Russell att vara så konkurrenskraftig, så nästan dominant som han var åtminstone under racet. Vilket då för oss in på Valtteri Bottas. Och det var det här som vi diskuterade inför helgen, att det här var ju mardrömsscenariot för honom. Nu har han inte bara press, vilket han själv sagt att han inte gillar, att yttre press, för han lägger tillräckligt press på sig själv som det är. Men nu har han även opinionen mot sig. Framförallt kanske i brittisk media, som är den mest dominanta i Formel 1-depån idag då. Och man såg en ganska massiv kampanj för att få Russell i bilen, så då ställer man sig frågan, vad händer nu med Valtteri Bottas?
Mm. Det är en väldigt, väldigt bra fråga det. Och hur vi pratade Albon och hans ork att komma tillbaka och studsa upp hela tiden då. Bottas börjar ju, för jag pratade lite kort med Marcus Eriksson om det söndagskväll, och han menar ju på att Russell går in i det här och har ingenting att förlora. Han står i ena ändan och kan bara gå all in och bara, yeah, allt är kul. Bottas hamnar ju då i andra ringhörnan och har allt att förlora. Och måste då försöka leva upp till en massa förväntningar som finns från utomstående. Och sen så händer det som händer för Valtteri Bottas. Tappar starten, det var ju där han förlorade racet. Han hade aldrig vunnit det här racet. Och även om det hade rullat på som det skulle, så att säga. Det fanns inte. Utan han förlorar det. En Mersa kör inte om en annan Mersa på ren fart på banan på det sättet, om de har likvärdiga förutsättningar.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Så enkelt är det, va? Och det blev Bottas oerhört medveten om så fort att det där hände just i starten. Och starten har ju varit lite grann av en akilleshäl för hans del och hela den biten, va? Och sen så blev det ju inte bättre av att teamet som sådant strulade till den och alldeles vansinnigt då, enligt egen uppgift då, på grund av radiokommunikationsproblem i garaget, bland personalen i garaget då, som gjorde att de inte var till 100% klara när de valde att dubbelstoppa då under det att vara VC och säkerhetsbil.
Mm. Vi kommer tillbaka till Mercedes som team lite strax då, men det har också lyft frågan är så här, nej, men nu kommer ju Bottas få ryka här till förmån för Russell. Hur ser du på det?
Nej, det kommer inte att hända. Jag kan inte se att det händer. De är ju Lewis Hamilton och Valtteri Bottas är den perfekta kombinationen. Det är ju verkligen urtypen av hur ett Formel 1-team ska vara uppbyggt, tycker jag. Bottas tar ju hela tiden de poäng som krävs för att vinna konstruktörs-VM, har ju verkligen levererat i det avseendet då, alla de säsongerna var där 17, 18, 19 och 20, det är 4 år nu raka titlar för Mercedes. Samtidigt har Hamilton i lugn och ro kunnat fokusera på att vinna VM utifrån sitt perspektiv. Det är klart att han måste liksom göra det teamet vill också, det är inte att han kan rumstrera runt som han vill, men han här de där procenten bättre än Bottas hela tiden, och de där två tillsammans, det blir en väldigt bra dynamik totalt sett. Och jag tror inte att det hade blivit bättre att köra Hamilton-Russell till exempel. Det hade blivit stökare och någonting som vi sannolikt inte heller kommer att få se. Jag tror inte det i alla fall. Jag kan inte svära på det, men jag tror inte det. Utan Hamilton-Bottas, det är en perfekt kombo för det de vill uppnå just nu. Och de har ju en säsong kvar av det här reglementet som vi nu kör.
De behöver inte ha en bättre för... Liksom, om man nu... Alltså, the jury är väl still out, så att säga, runt om Russell är bättre än Bottas. Men oavsett om man är det, så behöver de inte en bättre andra förare, så att säga.
Verkligen inte, va? Och nu vet de ju vad de har på tillväxt för någonting och kapaciteten på den föraren som står på tillväxt. Vilket var kanske var hela den här operationens syfte. Eller vad tror du?
Precis.
Nu vet de säkert redan innan, men nu fick de verkligen svart på vitt i en race-situation vad Russell är kapabel över.
Precis, och vi kommer till tre teorier här faktiskt. Och min teori är att han sitter säkert, alltså Bottas sitter säkert så länge Hamilton skriver på. De vill inte störa den dynamiken. Och min andra teori är att han sitter säkert även om Hamilton inte skriver på och de plockar upp Bottas. För Bottas får då vara den perfekta wingmanen till Russell istället.
Ja,
då.
De plockar upp Russell istället för Hamilton om det skulle vara så att Hamilton och Mercedes inte kommer överens. Okay. Mm.
Precis, så då behöver de inte göra sig av med Bottas överhuvudtaget, för han har redan kontrakt. Till nästa år i alla fall. Exakt. Och sen så då kan man ju konstatera då att vad det här, alltså det här är ju bara en ren hittepågrej från, men man kan i alla fall lyfta den teorin i att Hamilton har inte skrivit på. Och det som sägs är att han utövar vissa påtryckningar då, kanske mer betalt, men också liksom i andra avseenden vad han ska få av Mercedes för att skriva på ytterligare ett kontrakt. Och helt plötsligt nu så visar ju Mercedes att, ja, men kolla, okej, de vann inte. De vann inte en dubbelseger som hade kanske varit bästa facit då. Men då kan de säga till Hamilton att absolut vill vi ha dig kvar, men inte till vilket pris som helst. För att vi har en backup-plan om du inte vill det.
Mm. Ja, fair enough. Jag tror att det är mycket möjligt att det kan bli på det viset. Intressant utveckling att vänta i vilket fall som helst. Ni lyssnar på Viaplay F1 podcast med Erik Stenborg och Janne Blomqvist, där vi har gått igenom en hel del så här långt, men vi har en hel del kvar. Till exempel lite tummar upp och ner, som jag tänkte vi skulle leverera lite fler röster också ifrån söndagens race då i Bahrain. Och den mest självklara tummen upp måste landa på en rosa bil, eller hur?
Mm. Racing Point. De tog första officiella segern för Racing Point som team och den första för gamla Jordan, vilket det är då. Det Silverstone-baserade teamet kan man väl kalla det. Sen 2003 då Giancarlo Fisichella tog segern i Brasiliens Grand Prix efter lite om och men.
Just det, det blev ju lite omräkning av när man flaggade av det racet, och han fick faktiskt pokalen först i race 2, eller racet därefter på Imola. Då fick McLaren då, som initialt hade vunnit racet, lämna över den till Jordan och Giancarlo Fisichella. Nu har det här raceteamet 5 segrar totalt, och senast de hade dubbelt på podiet måste jag ha varit 98 i Belgien då med Damon Hill och Ralf Schumacher. Sen kommer jag ihåg Heinz-Harald Frentzen vann ett väldigt speciellt race på Magny-Cours, också för Jordan bland annat. Så att, de är coola. Det är något speciellt med det här teamet bara. Det är svårt att sätta fingret på vad det är. Men någonting i hela deras team spirit funkar väldigt bra.
Mm. För det är ju det där att de har, ja, i varje fall efter... sen det blev Force India efter hela Midland och Spiker-sessionen, när de hette det en säsong vardera, så har ju de haft en förmåga, ofta på spa som vi har pratat om många gånger, att helt plötsligt så blixtrar de till på spa. Men det är även de senaste åren, jag menar, Perez har tagit pallplatser i Baku, även på massa andra ställen, i Turkiet, han höll på att ta en pallplats, som sagt då i Bahrain förra veckan, och sen så nu en seger. Så det är ju någonting som gör att det möjliggör det. Och dessutom Lance Stroll då, som slutade trea i söndags, och han har även tagit en tredje plats tidigare under året, och liksom det här var hans tredje plats då. Första kom ju med Williams i Baku också, men ja, som sagt, det är något, de får att stämma på en ganska kort budget.
Verkligen, och det här inom stat smarta som de gjorde då med kopieringen av fjolårsmärsan, hur det nu gick till och hela den grejen. Glöm inte att det här teamet blev av med 15 poäng i tidigt på den här säsongen, som de hade haft jättestor glädje av naturligtvis i fighten om tredje plats i konstruktörs-VM, eller förmodligen redan hade säkrat tredje platsen i konstruktörs-VM mer eller mindre med de poängen och har studsat tillbaka. Det var ju ett sjukt smart drag av dem. Vi tyckte att de stagnerade lite grann mitten av säsongen, men har nu studsat tillbaka igen. Banor som passar den här bilen väldigt bra här de avslutande racen. Så att, och sen då som sagt Perez insats i Turkiet under väldigt svåra förhållanden då med helt annat. Men vet du vad som jag tycker är lite jobbigt däremot, om vi kommer tillbaka till det faktum att Perez inte har någon plats nästa år. Det är sån enorm klassskillnad om vi går till de där punkterna som vi hade förut när vi jämförde förare och vem som ligger bakom det, bilen eller föraren. Snacka om att det är föraren och inte bilen i det här fallet när man jämför Lance Stroll och Sergio Perez. Lance Stroll är en helt okej racerförare, men han är inte ens nära Sergio Perez när det gäller till exempel att få max ut ur bilen i ett kval. Genomförandet och attityden i pressade situationer, extremt stor skillnad på de två där. Medvetenheten och att anpassa sig till bilen. Titta på Turkiet där Stroll ändå ledde racet länge men hade svårt att anpassa sig efter det som hände runt omkring. Och det här lugnet som man behöver när det stormar har inte heller Lance Stroll i närheten av, som Sergio Perez visar upp hela tiden. Va? Sergio Perez mycket målinriktad, och jag har ju lyft upp det så många gånger tidigare hur jag upplever honom som så otroligt stark i psyket, va? Och hur knivskarp och klinisk han är i sitt utförande hela tiden. Va? Det kan jag tycka är lite ledsamt att de ändå har hamnat i den här situationen. Och i slutändan är det faktiskt teamet Racing Point som ser dumma ut med den situation som har uppstått. Jag förstår kontexten i varför Sebastian Vettel ersätter Sergio Perez. Det fattar vi alla. Att det finns en massa ekonomiska incitament, Strolls pappa äger team, bla bla bla. Hela den biten, det fattar jag. Men det blir ändå himla konstigt där. Och det kommer inte att se bra ut. Och det kommer att ge den här stackars Stroll ännu mer press nästa år. Att liksom leverera. Trots att han tog en pole i Turkiet så tycker jag han är så långt ifrån den nivå där Sergio Perez är just nu och förmodligen skulle kunna hålla över tid. Han är ju som sagt bara 30 år gammal.
Någon som ler i sin integralhjälm är nog Sebastian Vettel i alla fall, för att det måste ju vara otroligt peppande att se vad som ändå går i den där bilen.
Ja, så är det. Men nu gäller det för Vettel då att leverera enligt de här 4 punkterna också. Att verkligen maximera materialet och komma från någonting som han inte har trivts som speciellt bra i den här säsongen till den här Mercedes-kopian då återigen. Vi får se hur hans körstil passar den varianten på bil. Det ska bli oerhört intressant att följa. Hur som helst, Perez är 4 i VM just nu och 13 poäng före Daniel Ricciardo. Om vi ponerar att de som bäst kan bli 4 när det är ett normalt race. Så ge en fjärde plats 12 poäng. Vilket då förstår ni själva att Ricardos möjligheter att gå förbi.
Och Perez har tagit poäng i alla starter han har gjort.
Ja. Så att jag utnämner Sergio Perez till 4 i Formel 1 VM redan nu. Däremot Racing Point 10 poäng före McLaren då i konstruktörs-VM. Det är däremot inte lika säkert.
Nej, det är ju beroende på hur McLaren presterar då i Abu Dhabi. Det var ju ett jättebra race för dem i Bahrain och lite mindre så på Sakir helt enkelt.
All right, tummen ner då Erik. Där du skriver Mercedes då såklart. Det är en tumme ner. För de ska inte göra så som de gjorde. Det ska inte bli så som de gjorde. Men det var ju som de själva sa, inte riktigt mänskliga faktorn ändå. Utan det var en litet mankemang med radiokommunikationen i depån då, som gjorde att det blev som det blev i slutändan.
Men ändå då, så jag tänker liksom när det skakar till för Mercedes, då rasar allting samman på en gång. Och även om det är oförtjänt eller inte, så är det ändå så. I det här fallet så var det så himla mycket som hände. Det var ju som Russell själv sa, att vi hade en säker seger 2 gånger och det togs ifrån dem av olika anledningar. Då. Och sen så är man en punktering, det är inte Mercedes fel, bla bla bla. Men ändå, och det som jag tänker i det där fallet också är att de kanske inte hade behövt att ta det där extra stopp, säkerhetsstoppet då. Det är någonting som Hamilton flera gånger under det här året har tackat nej till. Till exempel. Just för att han vet vad som kan hända. Och nu fick han vatten på sin kvarn. Om man nu såg på det här racet. Att inte gå in i depån. För det är ett riskmoment. Så att gå inte in i onödan.
Nej, självklart inte va. Men det, då är vi tillbaka till det här med att se saker på halvfullt eller halvtomt. Jag menar, 99 gånger av 100 eller kanske 999 av 1000 så sätter de en sån här double stack stopp där man rullar in och så här. Och mekanikerna, hade de bara hört allting och inte blivit bortstörda i den här i kommandot, då hade ju även Russells framdäck varit klara. Nu var det bara bakdäcken som var klara och de framdäck som fanns där, det var Bottas. Det var ju det som hände. Russell åkte ut med Bottas framdäck och fick ju komma tillbaka in och byta igen. Och de fick en hiskelig massa pengar i böter, 200 000 kronor cirka, lite drygt till och med. Och det här fick ju då konsekvenser även för Valtteri Bottas då, som naturligtvis inte fick några däck överhuvudtaget. Och det präglade ju slutfasen av det här racet för hans del. Han fick ju inte igång några däcken efter. Alltså. Det är ju så att det var säkert helt rätt att ta det där stoppet. De hade tid till det, det fanns marginal att göra det och hela den biten om det hade funkat. För annars hade de inte gjort det. Utan det var ju bara jag förstår och menar, och det kan bli rörigt i alla team emellanåt. Men här var det egentligen inte själva beslutet eller den mänskliga faktorn så att det var någon som strulade, utan det var liksom tekniken som fallerade. Precis som när en bil lägger av mitt på banan.
Precis, men det är det jag menar, att det kan ju ske och då är det så här. Är det absolut nödvändigt att vi tar det här stoppet? Ja, de kanske såg det, eller uppenbarligen så såg de det så. Men än en gång, det var ju en sån grej som faktiskt skedde med Hamilton. De ville ha in honom, men han tackade nej. Det är väl kanske punkt 2 där då. Genomförandet och liksom hålla lugnet i pressade situationer.
Exakt så. De får en tumme ner i alla fall, Mercedes, för det var inte något varken bra resultat eller någonting. Men jag tycker ändå att vi ska höra George Russell efter det här racet, för det var en debut med mer smak verkligen i det här teamet då för hans del. Och jag menar, man kan ju bara ta in känslan som han hade när han låg där på gräsmattan efter målgång och bara, vad fan var det som hände?
Yeah, I can't really put it into words, to be honest, you know. Jumping out of a car, it wasn't a nice feeling, to be honest. You know, I've had races where I've had victories taken away from me, but twice, I just couldn't believe it. I gave it everything I had. I was managing the race at the start. I felt confident, comfortable in the opening laps, just managing the gaps of Valtteri. And then obviously we had the muddle up in the pit stop. That put us on the back foot. I had to overtake him, and obviously I think we still could have caused Sergio. We had such a tyre advantage. The car was so quick. Gutted, but incredibly proud of what we've achieved and happy to have had the opportunity. We're all in it together. Sometimes a driver messes it up. I have once or twice this year in the Williams. Sometimes it goes the other way. And you know, we learn from these things. It was an incredibly late call to pit, as obviously the safety car came out seconds before. I came into the pit lane, and obviously we got the tyres muddled up. So and obviously I just want to say, you know, well done to Sergio. I mean, you know, he's a great driver. He's been in F1 a huge amount of time, you know, and he deserves a victory on his score sheet. Maybe not the one from today, as I feel like that was probably our one. But like I say, he deserves to have this victory, and he's never really had the car underneath him. This car he's got this year is great, and I'm happy he's got that chance.
Ja, Russell som var glad för Sergio Perez del, även om man tyckte att det var kanske inte just i söndags han skulle ha vunnit, för det var hans race att vinna. Och Russell får många fler chanser att vinna race framöver. Det är väl den allmänna slutsatsen efter det här racet, så han ska inte vara allt för nedslagen, och det är bättre att ta med sig allt det positiva som det här racet medförde för hans del.
En av de minst uppseendeväckande förarna under den här säsongen tycker jag är Esteban Ocon. Men den här veckan så får han i minsta fall, utöver sin andra plats i racet, så får han även en tumme upp av Viaplay F1-podcast.
Det måste ju vara bättre än den andra plats. Det var en konstig pokal med sig. Det är viktigare med de här tummarna från oss.
Det går ändå hand i hand någonstans.
på något sätt gör det. Nej, men visst var det bra. Bästa resultatet i Formel 1 har aldrig varit bättre än en andra plats för hans del. En trög säsong för Esteban Ocon. Det som jag blir lite störd över, det blir väldigt mycket snack, inte minst från han själv, om att men hårt arbete, pace off, och bara man kämpar på så kommer framgångarna. Så här, va? Det var ju inte riktigt så den här gången heller. Nu hade han ett bra race, ingen tvekan, men han var inte blixtrande snabb. De satte honom på en kanonfin strategi. Det som var avgörande för hans del, det var ju att han bombade sig förbi Lance Stroll. Och jag lyssnade på mina kollegor från Canal Plus i Frankrike.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Julien Fabreau tror han heter, va? Och Jacques Villeneuve, de var ju, jag försöker sätta mig in hur det hade varit om till exempel Marcus Ericsson hade varit i den här situationen. En omkörning för en eventuell pallplats, då hade man väl strömband att lägga upp i munnen. Men det var roligt att höra dem i alla fall. Och det var säkert oerhört spännande för deras del.
Och det var inte bara hans bästa resultat, utan det var bästa resultat för Renault sen comebacken 2016. Och då inkluderar man ju även Ricciardos pallplatser under året.
Mm. Nej, men det var kul tycker jag. De blev 3 och 5, det är ett bra resultat. Jag läste lite grann vad Daniel Ricciardo hade för synpunkter på det. Han sa det, men på pappret så var ju en femteplats, det tar ju alla dagar i veckan. Men det var ett skitigt race, som han sa. Det rullar inte riktigt på det sättet som han hade önskat. Där är också likheterna med Alex Albon då, som också gör ett okej resultat, men hade ju egentligen, skulle det ha varit så himla mycket bättre med tanke på alla som föll bort. Mm. Och det är nog lite så Daniel Ricciardo tänker, att när man blir av med 2 Mercer och en Red Bull, då borde man vara högre upp än 5. Och det är precis så jag tror att Ricciardo ser på söndagens race där.
Mm. Sista uppåt tummen, vi har pratat om dem redan. Och det var nykomlingarna, alltså Jack Aitken och Pietro Fittipaldi. Jag tycker de var kanske lite ospektakulära, och Aitkens krasch, kanske ingen uppåt tumme, men det spajsade till racet om inte annat. Och de, för det mesta höll de ihop det. Och jag tror att teamen är rätt nöjda med dem med tanke på förutsättningarna. Och Fittipaldi var, ja, tack vare vissa safety cars och så vidare, men han var bara 4 sekunder bakom Kevin i mål, vilket jag tycker är starkt ändå. Och sen, visst, såklart så piggade det upp med nya förare.
Som båda då, eller ja, en av dem vet vi helt säkert får en chans till. Den andra vet vi inte ännu i vid inspelningstillfället. Men huruvida Jack Aiken då får fortsätta ersätta George Russell vet vi inte. Men så här sa han efter målgång i alla fall i söndags.
Yeah, mixed emotions. I think we were doing a really good job up until my little incident. Can only apologize to the whole team. Just pushing a little bit too hard. I think it's the first proper mistake I've made all weekend, and we was just trying to get on, you know, trying to push it a little bit too much to get the guys ahead of us. But I think there's a lot of positives to take from the weekend. You know, pace came on a really long way, and I'm really motivated to try and do an even better job next time round. So fingers crossed that I'll get another chance. Pace is definitely there. You know, we came really close to making a really good job in Q2. Q1, sorry. But Q2 would be nice. No, I think there's a lot to build on for sure.
Jack Aiken där alltså, som hade lite blandade känslor efter målgången. Den här snurringen ut på start och mål där, den var väl inte så stolt över. Men i övrigt tycker jag han genomförde, precis som du sa, racer på ett bra sätt. Och det är inget man kan såga honom för insatsen i söndags.
Nej, och jag tror att han får chansen igen då. För att om man bara räknar liksom på logiker i sätt till liksom, alltså alldeles oavsett Hamiltons mående, så blir det svårt. Det kommer liksom krävas, och bara för att vi säger det, så kommer det säkert vara att Hamilton är tillbaka i bilen. Men av allt att döma så ser det tufft ut rent regelverksmässigt runt covid-tester och lokala restriktioner i Abu Dhabi för att han ska kunna ens ta sig till Abu Dhabi faktiskt.
Jag tog en liten snabb titt där bara, så att det har hänt någonting medan vi har spelat in. Men inga besked runt Lewis Hamiltons medverkan ännu. Så vi får väl helt enkelt se vad som kommer att ske i det avseendet och återkomma till det. Men många av er kanske lyssnar på den här podden, då vet ni redan om Hamilton kör eller inte, ifall Russell ersätter och ifall Aiken är kvar. Det om detta i vilket fall. Ska vi snegla lite lätt mot kommande race, Erik? Det är ju trots allt bara ett race kvar. Mm. I final nu. 17:e för säsongen. Helt galet. Precis. Egentligen.
Mm. Och över ett år sedan jag senast såg en Formel 1-bil på en bana. Det är lite ledsamt på något sätt.
Det är det. Ja, det är inte riktigt ett år sedan. Jag såg någon Formel 1-bil, inte som körde, men jag såg en Formel 1-bil i alla fall i mars där i Australien. Men det är spännande att tänka tillbaka på ett år som har varit bland det märkligaste man har varit med om i livet faktiskt, sett till saker och ting.
Ja, kanske det. Det var ju som sagt länge sedan jag såg en Formel 1-bil. Men Magnus Andersson, du såg det mycket mer nyligen än vad jag gjorde.
Jag såg en Formel 1-bil i söndags kväll senast, ja. Så det kändes ju skönt. Och det måste jag säga känns i toppen att få se det Formel 1-bil här. Det är underbart.
Vi har pratat ganska mycket i podden runt den här problematiken runt att ta sig runt i världen under pandemin. Men kanske lite speciellt så runt Bahrain och Abu Dhabi, eftersom det finns de här biosfärerna som det heter hela tiden, och med specialchartrade flygplan och allting sånt där. Hur var det att ta sig från Bahrain till Abu Dhabi?
Ja, man, det blir ju lite som en, det blir lite som en liksom får farm som man åker, och det är lite konstigt, en otrolig konstig känsla när man är i den här bubblan med få mest människor hela tiden, samtidigt samma människor färdöken. Och sen är det ju coronatest varannan dag, och ska man pinna i näsan, och det ska vara papper som ska skrivas på, och det är helt otrolig byråkrati med all den här papper och allting som ska fyllas i och skrivas ut papper. Det är ju helt otroligt hur mycket tid som man vill förlägga på detta och att intyga att vi är friska och kollar och testar. Och sen så det var det i alla fall strax åket bara till Abu Dhabi, och så var vi samma människor igen på samma plan. Och det var ju, och det här, den konstigaste känslan är ju att man är ju inte en del av något samhälle alls, utan man åker till en transport till flygplatsen, och sen är det på med människor, och sen är vi nästa transport, och nu är ju konstigaste känslan uppe på mycket länge när man kommer till nästan som ett fängelse. Här är vi kan inte gå ut, vi kan inte göra något, det är helt, och när vi kom till Abu Dhabi igår, Och det var vakter, hela avspärrat allting. Här är bara och missmänniskorna, alla, helt otroligt. Och nu är hela hotellet är liksom vakter runt omkring. Vi får inte gå någonstans. Det är otroligt konstig känsla, måste jag säga.
Och är det fortsatt så att ni äter inne på hotellrummet och det är liksom det finns inga restauranger, inget umgänge med någon annan? Det är inte så att ni kan glida faktiskt in på varandras rum så?
Ja, men faktum är att det var, man såg lite framför sig att det skulle vara mer avstängt här på hotellet än det var. Men det var faktiskt, vi kan röra oss mer på detta hotellet i Abu Dhabi än vi kunde göra förra veckan i Bahrain. I Bahrain var alla restauranger stängda. I 2 veckor satt jag och käkade frukost och kvällsmat bara på rumsrummet hela tiden. Det fanns inga restauranger, ingenting. Så att det var, man var satt bara på sitt rum. Men här är faktiskt lite mer öppet på detta hotellet. Så att här är fortfarande restaurangerna öppna. Så att det var ändå fint. Men det är ju som en bubbla alltihopa.
Du nämnde fängelse. Jag sitter här och tittar ut på ett väldigt grått Sverige. Mälaren ligger och kluckar och det blåser en del utanför. Så jag vet inte riktigt om jag känner att
jag har ingen
pool i mitt fängelse, så att säga.
Nej, jag vet. Det är inte som att jag klagar på livet, men det är en annan konstig situation. Det är en oerhört märklig sak att uppleva att vi är instängda här. Vi är verkligen instängda på ett hotell. Och det, jag kan inte klaga. Man går till poolen och badar och sen ser man på mitt bilar på kvällarna. Så det är klart att det är toppen. Jag har inte klagat på. Men det är en konstig upplevelse i alla fall.
Det kunde ju ha varit ett steg bättre. Det kunde jag ha bott inne på Viceroy och varit inne på banan direkt, eller hur? Nu är det ju bara på Radisson på Yas Island.
Ja, nu är jag bara 3 minuter från banan. Nej, men det är inte så att jag klagar på det. Det är inte det, men det är en konstig upplevelse. Ja. Men på något vis så är det ju ändå, så är det ju, känns det som en historisk grej man får uppleva. Det kunde man ju inte föreställa sig för ett år sedan att det skulle se sig så här liksom på överhuvudtaget. Om man tänker tillbaka på nästan 10 år var att man har fått vara med på plats. Så är det ju fantastiskt. Då är det coolt ändå, måste jag säga. När man står på startgriden precis innan start så ser alla liksom, att det är för lite folk där. Att man får bara gå där liksom. För det är ju inga människor överhuvudtaget där. Det känns ju verkligen historiskt och på det viset. Så det är ju ändå coolt, måste jag säga.
Det var Magnus Andersson där, som alltså ligger vid poolen på Radisson Hotel ute på Yas Island i Abu Dhabi då, inför de avslutande dagarna av säsongen. Hotellet eller banan, that's it. Det är det som gäller för de som är på plats den här finalhelgen i Formel 1. Som alltså körs i Abu Dhabi på den här banan som är lite grann hatälskad. Stämningen tycker jag om. Jag gillar hela atmosfären där. Det är varmt och skönt, elljus igen. Fin anläggning och hela den biten, va? Men den har ju aldrig bjudit på någon riktigt bra race. Det är ju framförallt avslutningen där upp mot kurva 7, avslutningen av sektor 1 som jag inte tycker något vidare om. Och jag fick vatten på kvarn faktiskt när vi såg racet senast i Bahrain med kurva 4 och hur den ledde in bilarna in i kurva 5, 6, 7. Det är ju så man vill att det ska se ut där också i Abu Dhabi. Inte den här hårda inbromsningen in i kurva 4 sen 5 och 6. Och det går ju så otroligt sakta in i själva hårnålen. Det blir liksom inget läge att köra förbi där. De skulle behöva ha något snabbare innan. Jag vet att banan har svårt att anpassa sig efter det, sett till hur den är byggd i övrigt. Men det var så tydligt vad det är som saknas i Abu Dhabi när man såg just kurva 4, 5, 6 här inne på den nya layouten i Bahrain. Jag vet inte om du håller med, men för mig kändes det så i alla fall.
Jo, absolut. Och jag tycker framförallt att den här liksom tesen då, att som med alla moderna F1-banor, att man behöver en lång raka och sen hård inbromsning i hårnål, det är enda sättet att ta sig förbi. Och jag menar, George Russell visade att det inte är helt sant. Nu var ju det speciella omständigheter också såklart, men det är just den där grejen med kan man, skulle man kunna justera den sektionen som du precis nämnde, då tror jag att hela banan hade varit helt annorlunda.
Ja, helt övertygad. Det de behöver där, vet du, det är ju mer fart in mot det som sen ska leda ut på långa raksträckan. Och det ska gärna vara bromssväng och lite ojämnt och hela den grejen, va? Så att det blir en jättestor, så att man tvingar fram misstag som gör att man kanske får en dålig utgång, och då kan man ha drag race längs den långa raken. Och behöver inte nödvändigtvis vara med hjälp av DRS, men har man DRS i det läget. Nu blir det oftast en dragspelseffekt ur kurva 7 där. Du kommer in, du är snabbare än bilen framför, men den du ska förbi, den får alltid de där extra meterna ut om de har någorlunda likvärdiga förutsättningar. Och då händer liksom ingenting. Och det är det som är så tråkigt just i Abu Dhabi, och det är därför det blir väldigt statiska race. Nu ska vi inte hoppas att det blir så på söndag, utan att det blir en riktig sån här rock'n'roll-fest då också.
Mm, men det som ofta är bra i Abu Dhabi är dock de där två långa raksträckorna. Inte raksträckorna i sig, men det är just att det är två DRS-zoner efter varandra, vilket gör att det finns alltid ett taktiskt spel att tar man sig bi på första raken eller i första inbromsningen, så ligger man liksom, då har den efterföljande bilen DRS på nästa, så att det blir lite så här, där kan det bli fighter, men i övrigt är det ju ingenting som händer på Yas Marina Circuit, tyvärr då. Men vi får väl hoppas att de lyssnar på den här podden så att de äntligen gör någonting. Men grejen är då... förlåt.
Jag är rätt övertygad om att de är medvetna om problemet, men att det är svårt att göra någonting åt det. Det är ju inte bara att... Visst, man skulle kunna måla banan lite annorlunda, för det är ju mer eller mindre så där. Men det handlar om säkerhet också. Jag tror att det är det som har styrt lite grann hur den där sektionen ser ut upp mot kurva 7 faktiskt.
Men du, kan man bygga liksom konstgjorda öar mitt ute i havet, så borde man kunna fixa till den här banan också.
Eller hur? Det tror jag också.
Ja. Ska vi gissa på en Mercedes-seger?
Det är väl inget långskott direkt. Sista racet, nu kan de ladda på med det som finns i form av motorer och sådana saker. Det är inget som behöver spara på i det avseendet. Det kanske är någon som vågar chansa lite mer. Nu är det ju tyvärr så att det är ju fabrikerna som bestämmer vilka settings det ska vara på motorerna. Så det är ingen som kommer att göra några dramatiska förändringar där. Det är ju helt enkelt Mercedes som bestämmer vad Mercedes-teamen ska ha för inställningar på motorn. Och samma från Ferrari och Renault och Hondas del. Men jag tror Mercedes vinner, kort och gott.
De har ju nämligen tagit samtliga pole positions sedan 2014 och samtliga segrar sedan 2014. Och dessutom då så har ju den personen i pole position vunnit de 5 senaste racen.
Så kvalet på lördag blir rätt viktigt, man då?
Ja, gissningsvis. Sen kan ju alltid saker hända. Och det är det som är grejen också, att det dyker upp sådana här jokrar hela tiden. Och det tycker jag, om man skulle sammanfatta året, så har det hänt en del oväntade grejer i enskilda race som man kanske inte hade trott. Och då menar jag liksom även det som hände i söndags till exempel. Man vet aldrig. Och det är klart att det där låter ju som rent promotion från min sida, men håll med mig i den saken. Jag menar, Mugello skulle inte varit ett bra race. Sen så hände det massa andra grejer som ställde till det för vissa då, som gjorde att det blev ett bra race ändå. Så att, you never know.
For sure no. Nej, men jag ser fram emot det. Själv har jag lite andra dramatiska grejer på gång inför den här finalhelgen.
Du ska kommentera utan att se.
Exakt. Hur kommer det att bli? Nej, jag ska göra en liten ögonoperation. Jag är sjukt trött på mina läsglasögon, så nu kommer de att försvinna förhoppningsvis. Och det här ska alltså ske då imorgon onsdag, så jag har ett par dagar på mig att komma in i matchen igen, så att jag åtminstone, så är det lite grått på fredag, då får ni överseende, så hoppas jag att det skarpar upp under lördagen och är riktigt bra till på söndag.
Eller så är det helt plötsligt en annan kommentator.
En annan röst på söndag, eller på lördag söndag, exakt. Ja, det är en chansning, men det måste vara chansa lite, eller hur?
Ja, jag tycker det är lite oansvarigt faktiskt. Du hade kunnat bara... Vänta en vecka till, så hade allting varit lugnt.
Men ingen kommer ihåg en fegis.
Inte Janne Blomqvist.
Inte då. Man kastar sig rakt ut. Jag tycker det får vara en god konklusion av den här fantastiska F1-podden som är avsnitt, vad har vi då? 273 avsnitt och plus några till som vi har gjort utan den här räkningen. Så att vi är uppe i rätt många nu. Men som sagt, vi kör på 52 veckor om året. Hela tiden, även under off-season. Och vi jobbar ju på att ha lite gott material även när säsongen är över. Vilket den kommer att vara när den här podden är tillbaka nästa vecka. Ha det gott tills dess. Hej!
Hej!